Joel, om jag säger Afroman, så vad säger du då?
Because I got high, because I got high, because I got high. Och det borde ju alla säga som får den frågan.
Jag tror det också.
Väl.
Varför sitter du och sjunger det här? Liksom, det är ju härligt, men det kanske inte, det känns lite sådär
otippat. Afroman har varit i rätten här i denna månad, bara förra veckan, så tog han sig ut ur en ganska utdragen rättegång. Och jag skulle vilja prata om den och varför, vad det gör med satiren just nu i världen.
Peter Al-Fakir, hallå.
Ja, hallå.
Du följer ett kärlekspar här, ivrigt och aktivt, har jag förstått.
Ja, det går att undvika. Detta ett couple. Nej, men jag ställer den här lilla frågan att om ni vet att 2026 är ett riktigt kärleksår, i alla fall vad svenska kungahuset har utropat, och kungen och drottningen firar då guldbröllop i sommar, och det kommer dessutom en tv-serie som ska skildra kärlekshistorien mellan Carl Gustav och Silvia.
Mm. Guldbröllop, är det då att man har varit 50 år för länge tillsammans?
Du, jag vet inte. Jag tror att det är 50 år, ja.
Jag funderar på att varför en plats som jättemånga är rädda för, att till och med avskyr, alltså en riktigt vidrig plats, varför är det en sån som vi sen väldigt, väldigt, väldigt gärna ser på tv? Jag tänker där prata om sjukhusserier och varför vi tittar på dem.
Ja.
Bland annat The Pitt.
Mm.
Vi börjar med Afroman. Jag blev väldigt så glad när jag hörde Afroman. Det är länge sedan jag tänkte på honom sist.
Afroman känner ju då som sagt de flesta till från som Because I Got High-typen. Den låten kom alltså år 2000 jämt.
Jag trodde den var ännu äldre.
Ja, det är 2000. Men jag tänkte att den, alltså eftersom den ändå kan sjungas på ibland.
Jo.
Alltså den finns ju top of mind, eller i alla fall någon slags household, som en term eller sådär. Because I got high kan man ju liksom kasta ur sig. Någon. Crazy att det är 26 år gammal Jotto, och att vi ändå pratar om Afroman, för det är ju en dålig rappare. Det kan jag ju säga rakt ut.
Men han har bra klädsmak.
Ja, någon slags excentriker ju.
Det är lite gamla skola med Flavor Flav. Vad heter han? Flav med...
Ja.
Klockor runt halsen. Och.
Ja, han är väldigt hiphop. Liksom.
Och det får old school.
Man, ja, det är mysigt. Och den här Because I Got High är väl den enda av hans musik som riktigt har tagit någonstans. Han har ju nog fortsatt att göra mosa, men Because I Got High är väl enda som folk har hört. Kanske tills nu då, för några år sedan. 2022 slog alltså poliser till i Afromans hem i Winchester, Ohio. Och jag trodde att Afroman skulle vara i Kalifornien, men okej, kanske alla drömmer om ett hus på landet. Och de här poliserna då agerar på ett anonymt tips som sa att man skulle då hitta kidnappningsoffer och droger hemma hos Afroman.
Kidnappningsoffer?
Ja.
Okej, droger förstår jag, men kidnappningsoffer?
Suspected kidnapping and drug trafficking.
Men kanske det är ett vanligt brott, jag vet
det. Det är som Puff Daddy och R. Kelly.
Ja, det låter lite som att man ville sätta dit alla rappare nu, kanske. Det är faktiskt en bra point. Han är inte den enda rapparen som har anklagats för detta. Faktiskt.
Alltså, tror ni att folk har tyckt illa om deras musik, att den är dålig, eller har det att göra med hudfärg, eller...
Det här är hemskt fina frågor. De får inte berätta vad det här anonyma tipset är liksom. Men vad de fick är en warrant, en sån fullmakt från en domare att slå till i hans hus och söka igenom hela grejen. Anonyma tipset sa att han kanske har ett kidnappningsoffer i sin källare. Han har ingen källare, märkte polisen när de dök upp. Vad de också gjorde att de hade sönder hans grind på på gården när de tog sig in med bilarna, och så hade de sönder hans ytterdörr med en sån murbräcka. Och så hade de fibblat med hans säkerhetskamerasystem. De har kopplat ur det och sådär. De har varit liksom, och så sökt igenom allting och hittat ingenting. Förstås inga kidnappningsoffer, men inte heller droger hemma hos Afroman, vilket ju är anmärkningsvärt, tycker jag.
Ja, det var underligt. Det är kanske det mest chockande i det hela, att han inte hade droger hemma.
Ja, och skönt så, för då blir den här rättegången blir mycket mer clean så. Och Affirmant har reda på då att de här poliserna är inte skyldiga att betala tillbaka för de här skadorna. För de har agerat på en fullmakt från en domare. Och de har lagarrätt att göra så och behöver inte betala tillbaka. Det tycker Affirmant är orättvist. Det tycker för den delen jag också är orättvist. Men Affirmant bestämmer sig för att göra en serie med Beezin. Och gör musikvideor med filmer som han har fått från säkerhetskamerorna i huset när de här poliserna raidar hans hem för att få tillbaka pengar för att betala dörren och grinden. Det är ganska roligt, lite sött uppdrag. Jag vet inte, ingen kan väl ha något problem med det, tycker man till en början. Bland annat då titlarna Will You Help Me Repair My Door? Och Lemon Pound Cake, de blir virala, de här låtarna och videorna. Det handlar ju om satirisk humormusik. Den gör sig lustig över de här poliserna då de är ute och cyklar i hans hem. Finns det några kidnappningsoffer i mina kostymfickor? Frågar han sig i en låt. Eller hittar ni några droger i mina CD:n? Och den här mosan är skit. Det minns jag kanske från 2000 att han är som svag som musiker. Och han är ju sån banal på det där värdelösa sättet. Det är bara det här. Och beatet är lame och köpis och sådär.
Det är vad du tycker.
Ja, det är vad jag tycker. Obs. Ja.
Precis, obs. Jag tycker det är ganska bra.
Nej, men ja, okej. Jag ska inte. Ja, det får du absolut tycka.
Bra. Peter, utveckla gärna.
Jo, men han gjorde det är den här
Lemon Pound Cake.
Lemon Pound Cake som har blivit den största hitten, och det är liksom även barn sjunger med den där. Tänk då vara den polis. Alltså scenen är ju att han kommer in där, den här lite lätt överviktiga konstapeln kommer in och går och letar febrilt efter bevis då på narkotika och ser ett kakfat och gör en sån här double take med blicken på den här lemon curd, och det är det som är då upptakten till den här låten som då är satt till tonen av, är det Under the Boardwalk eller?
Ja,
vilken är
det
de har?
Ja.
Så att, nej, det är genialiskt, det är bara genialiskt. Den är hur stor som helst på TikTok.
Ja.
Var det så att polisen blev liksom imponerad av att han hade bakat, eller tänkte han att nu är det liksom något konstigt som han har gömt ett liksom amputerat finger i den här kakan? Vad var den här grejen?
Min gissning är att han tittar på den här kakan som att kan det finnas knark i den, för vi måste komma härifrån med något knark.
Just det.
Men hur det ser ut på videon är att han sådär, det där ser gott ut.
Nej, jag skulle säga från en överviktig till en annan. Det där var bara snålvattnet.
Jaha, okej.
Okay. Det var ren skärs, liksom polisiär snålvatten.
Ja, precis. Ja, och det är det han hånar då i låten Lemon Pound Cake. Det är från hans mamma som har bakat den och han har ställt fram den på disken. Det är ju det talar ju också om hur oskyldigt hus det där. Nåväl, ett år senare, 2023, så stämmer 20 poliser Affirmant för över 3 miljoner dollar i skadestånd. Och de yrkar då på ärekränkning bland annat. För de här videorna då han har, ja men sådär, den här polisen är glupsk. Den här polisen vet inte vad han håller på med. Han har rappat någonting om att han har legat med någons fru också. Sådär. En domstol beslutade då att stämningen för att ha använt polisernas ansikten felaktigt i sina videor, det fanns en sån stämning, den läggs ner. Men ärekränkningen får gå till rättegång. Och sådär, att porträttera någon i dåligt ljus är en sån punkt, en stämningspunkt. Och nu i mars har den här rättegången då ägt rum. Och det blev sen då en rungande seger för Affirmant. Men inte utan att poliserna då har fått ställvis stådrypande förklara att det här har då förstört deras liv. Hur de får hemskickat tårtor åt sig. Och hur de inte kan visa sig på stan etc. Förlåt att jag skrattar. Det kanske inte, jag skulle inte vilja vara den där snuten. Affirmants advokat i den rättegången förde bland annat då argumentet att ingen som lyssnar på Lil Waynes låt Pussy Monster till exempel tror att Lil Wayne är ett riktigt monster. Alltså argumentationen är att ingen kan tro på allt som Affirmant sjunger om de här poliserna, att det ska vara sant. uppenbart, alltså det, han yrkar på att det är uppenbart satirisk musik. Att han ska lägga med någon av den här snutens fruar eller att någon polis är snål på kaka, det är ju sådär, det är inte fakta han för fram i sin mosa. Och angående den där rättegången överlag så har det varit mycket prat om The First Amendment, första tillägget i USAs grundlag. Och den är då yttrande, religions, protest och pressfrihetsgrundlagen. Och det är i korthet på basis av den då som Afro-Man inte kan tvingas betala $3 miljoner till poliser som bröt sig in i hans hem. För han har yttrandefrihet. Jag tycker att Afro-Man illustrerar något spännande i hela det här skedet. För föreställ er då att han istället då för att släppa dumma låtar, i min mening, så ska han skriva en lång jotto på Twitter X. Och undgöra sig över polisens beteende, och han ska uttrycka besvikelse och över hur det hela gick till och sådär. Föreställ er vad som hände då. Han blir ju struntad i till att börja med.
Ja, ja.
Det skiter ju folk i. Och han får kanske lite spritt stöd av några stoners någonstans. Och sen blir han häcklad av Blue Lives Matter MAGA-folk, för det är ju de som är på X nu för tiden ändå. Och de står på snutens sida i alla lägen. I republikanernas Twitter. Så i det där fallet så når inte hans budskap ut och hans hållning i samhället bibehålls och hans grind förblir obetalt sönder. Men istället, han gör inte det utan han gör satir. Och han går ut, dels också vad han påpekar i rätten att det här är hans jobb. Han är musiker, han är en rappare och dessutom komikrappare. Så han väljer att göra lemonade av citronen. Och han påstår saker då som att han kanske har legat med någons fru, eller att de här specifika poliserna är inkompetenta, eller att en specifik polis är bullasnål. Och sanningshalten är jättelåg. Men det finns ganska mycket budskap därunder, som det nästan alltid finns i satir. Det finns en kommentar om hur poliser arbetar i USA, synen på droger i USA, rasprofilering, maktmissbruk. Allt det här finns i Lemon Pound Cake. Så han gör som ett hemskt snyggt drag här, tycker jag. Lite fascinerande. Det har liksom öppnat mina ögon till satir. För jag menar alltså att satiren är kanalen för sanning i västvärlden idag. Den enda raka kanalen till sanning i västvärlden idag. Kanske framförallt eftersom det spelar så fint med meme-kulturen. De här låtarna är stora på TikTok. Ingen har ju velat säga ett sant ord på internet på ett bra jävla tag nu. Håller ni med om det?
Eller ja, det har inte varit det viktiga att det är sant eller inte, utan bara att vem som berättar sin story bäst.
Ja.
Men om du tänker att satiren är det enda sättet, så Päivi Räsänen har ju nu blivit dömd för vad hon har sagt om sin pamflett mot homosexuella. Mm. Och hon har blivit dömd för hets mot folkgrupp, som hon skulle rappa. Mm. Eller kanske rita nidbilder av homosexuella. Skulle det ha gått bättre för henne då?
Ja, det tror jag. Och det skulle ha varit bättre.
Det skulle faktiskt. Alltså hon skulle ha gjort en låt helt enkelt.
Ja.
Ja.
Men det, du glömde berätta det där i att det fanns ju också en ofrivillig komik som också spreds dessutom. Det var i den här rättegångssituationen att hans advokat passade på att spela upp de här låtarna, ja, i deras fullhet.
Ja.
För varje officer som var liksom målet för. Så den här Lemon Pine Cake gubben fick sitta där och lyssna på den här fyra minuter långa låten, ja, medan hela liksom the court diggade med.
Ja, som en historisk händelse är det ju extraordinärt. Ja. Det är jättekul.
Och det blev ju också, de klippen blev ju också virala igen. Liksom.
Ja.
Så när man får för sig att stämma Afro-Man, så måste man ju då tänka på att det här kommer ju slå tillbaka både en och två gånger.
Ja.
På så sätt, dessutom så tänker jag också nu när du berättar att han är så dålig musik. Vad hände med skojrappen? För den var ju jättestor.
Ja.
Allting är så mörkt nu. Det är liksom bara beats. Lyssnar man på svensk hiphop och så vill man bara skära handlederna av sig direkt. Liksom.
Ja.
Men det fanns ju en gång när rappen var riktigt kul, som Latin Kings, men det var ju skitlänge sedan. Är Afro-Man den sista skojrapparen?
Jag tror att LMFAO ska vara den sista utposten där. I'm sexy and I know it, och Everyday I'm shuffling, kanske. Det känns som att det var den senaste gången jag lyssnade på skojrap.
Eller har den skojrappen tagits över av epadunket och fröken snusk?
Ja.
Rid mig som en dalhäst.
Ja, det tror jag verkligen.
Vad tycker vi, så här kort, att får man i satirens namn göra vad som helst?
Man skulle vilja säga ja spontant, men det är ju så. Det finns ju ramverk och det finns regler och det finns så vidare. Man måste ju alltid hålla sig inom en viss, vad ska man säga, område. Det går ju inte att säga precis vad som helst. Du kan inte säga vad. Du får inte säga kränkande och rasistiska saker fortfarande. Och sen kan man ju diskutera om man ska ha de ramarna eller inte, men det ser det ut idag. Så satiren är inte helt fri. Och dessutom kan satiren också vändas åt andra hållet. Det är inte så kul med den här meme-kulturen som var. Det var också den här diskussionen om Charlie Hebdo på den tiden. Hur långt får man ta satiren när den kränker och trycker ner människor? Så jag vet inte, det är en svår fråga. Eller vad tänkte du själv? Eller var det bara någon sån där journalistisk magreflex att du skulle klämma dit med den?
Nej, att det är lätt att stå upp för satiren när den pratar för det som man själv tycker är gott.
Ja. Jag tänker att den satiren till sin natur... Ja. Alltså mitt svar är ja, att vi får liksom sjunga om allt så länge vi är tydliga med vad satir är. I allmänhet så brukar satiren ha ett budskap att vi borde prata mer om detta. Och det tycker jag inte kan vara hot. Jag menar Charlie Chaplin spelar Hitler när, och Hitler såg den.
Vet vi förresten vad Hitler tyckte om diktatorn?
Han tyckte väl att den var kul.
Bra, ja.
Att det är inte heller, det är inte nya företeelser och det finns också, jag vet, min första tanke var att kan man just klä ut sig till Hitler?
Sen är frågan också om Charles Chaplin hade gjort den filmen om han visste om förintelseprojektet.
Ja, det är en bra fråga.
Våras det för satiren?
Nu får du ta och ge dig.
Jag är så dålig idag.
Men vet ni, det våras för satiren.
Ja, bra. Du smög in det våras för filmerna med Mel Brooks.
Ja.
Ja, det var skickligt, men det liksom landade inte så väl.
Jag tror på riktigt att det våras för satiren. Och det här är orsaken till det. Att satiren har, märker vi med Afroman till exempel, eller epadunken för den delen, om den vissa av dem är satiriska och vissa av dem är mer banala. Men satiren har en förmåga att ta sig igenom folkets domstol. Ta sig ut på internet och komma med heden i behåll ut på andra sidan. Och det är fan inte alla uttryck som gör i dagens värld. En politiker försöker säga ett sant ord och så sätter de någon sån musik på det, eller deepfakar hennes face eller någonting. Alltså det är svårt att stå för någonting idag, men satiren tar sig igenom den djungeln. Så därför tror jag att det finns liksom en, det är ganska välbäddat för satir idag. Och också kanske därigenom ett bra sätt att få en point across i västvärlden. Ser ni på satir på det här samma sättet nu för tiden? Alltså har er syn på humor förändrats när ni konsumerar det?
Jag tänker kanske intention. Mer att ja.
Visst, det här måste vara riktat någonstans.
Ja.
Vad är meningen med det?
När det är så sanningsmässigt svårt, så är satiren också svår att ha. Det måste vara så tydlig. För att annars vet vi inte vad det är. Det satir? Alltså, hälften av, man vet inte, det här skämt eller allvar. Det är redan nu lite så där luddigt ganska mycket.
Ja.
Så det måste vara extra tydlig och extra, ja, vad säger Peter?
Jag säger att det finns ju också en del av satiren nu som har blivit nyhetsförmedling med de här stoppkomikerna som Jimmy Kimmel och vad heter han? Seth Meyers och Stephen Colbert. Att folk orkar inte se på nyheter, istället så ser de på det här satirprogrammen. Uh-huh. I Sverige har vi fått också den här Svenska Nyheter med Messiah.
Ja,
heter
Hallberg.
Han. Ja, han är väldigt skicklig. Så att det visst, jag tycker det finns visst satir som funkar idag.
Och här hemma har vi Alfred Backa, som man kan följa hans Instagram om man vill få de nyaste nyheterna.
Han är kul och han är ganska snabb nu för tiden.
Han har otrolig arbetstakt.
Ja, det är snyggt.
Så ja, bara det här talar för att satiren verkar vara en platå att säga någonting sant just nu.
Jag ska vara sugen på en riktigt härlig kärlekshistoria.
Ja, och då har du kommit till rätt ställe, så att säga. För ni vet ju att den svenska kungen och den svenska drottningen då har varit gifta i 50 år. Och det är ju någonting av en bedrift för vem som helst. Mitt eget längsta förhållande är nog sådär 5 år. Mm. Och dessutom fyller kungen 80 bast på vappen. Och det firar svenska hovet då med ett årslångt kärleksfirande enligt deras hemsida. Oj. Ja, jag vet inte vad det säger, men är verkligen 2026 ett kärleksår? Jag tänker på allt hemskt som sker just nu, även om att säga så har blivit något av en trop, att det är så förbannat överjävligt. Mm. Med Ukraina, med Gaza, kriget mot Iran, Laman 2.0 i Finland och så vidare och så vidare. Vad tänker ni? Kan 2026 bli ett kärleksår? Och hur skulle det se ut för er del?
Vilken härlig fråga. Ja. Jag tror att det blir...
Äntligen journalistik. Äntligen, toppklass. Ja.
Jag tror att det blir århundradets kärleksår. Alltså, jag känner riktigt kärleken inom mig.
Jag tror att det är väl inget OS eller något sånt shit i år heller.
Nej. Kärlek får vi.
Ja,
du har väl VM i fotbolls-VM, har du inte det? Ja. I USA.
Ja, just det, i USA.
Fan, ja, så det
blir jag ledsen igen.
Deportations-VM.
Ja, men jag tänker att det är just en sån instans. Någon instans, om det ska bli ett kärleksår 2026 så måste någon instans stiga in och deklarera att det är det.
Men vi har ju Peter nu. Peter är vår instans.
Jag kliver in som ställföreträdande, vad heter det, för hans majestät då, och hovet. Och med tanke på allt hemskt som sker så är det ju också lite extra fint att fira kungen. Och det kanske är precis vad vi behöver, eller hur? Dessutom så verkar åtminstone huvudpersonerna själva ha tagit uppgiften på allvar. Mm. De syns på väldigt gott humör i offentligheten. De har till och med pussats.
Nej.
Tänk, va? När Silvia firades för 50 år på tronen här, eller som drottning, så fick hon en slags födelsedag, eller firandes puss av kungen.
Och det var en puss, det var inte så att de hånglade med tungarna djupt in i varandras halsar.
Alltså, kvällstiden kallar det för en kyss, det är jag som förminskar. Det var en kyss, och av experterna då, etnologiska experterna då, på kungahuset, så var det här en ytterst ovanlig display of public affection.
Ja.
Och man kan ju fundera på om det är så att de har tappat det lite, om de har börjat liksom glida in i dimmorna, i demensen som kommer där. Då brukar man ju kunna lätta på de här grejerna. Ni vet, om ni har varit på ett ålderdomshem någon gång så vet ni att...
Det kan finnas fula gubbar på demensboenden.
Ja, men de kanske inte är fula, de kanske bara har regrederat till ett stadium.
Ja, men de släpper
hämningarna. Det kanske kan vara så. Det kan också vara så att nu är jag 80 år. Fuck it. Jag gör som jag vill. Jag vill pussa på min fru och jag vill göra det nu. Även om det är i offentligheten. Mm. Och det är lite mysigt. Det är lite gulligt. Det är också lite ovanligt. Jag kan inte tänka mig att det är så många andra sådana här ärevördiga kungahus som där monarkerna kysses offentligt.
Det är mer presidentiellt ju. Lite
fast
mer civilt.
Presidenterna kysser barn i USA till exempel. Det är ju lite konstigt.
Men bara så att jag vill få fakta på båda. Alltså det var inga kaffeflickor med, det var ingen orgie. Det var de här två.
Det var, enligt Aftonbladet så var det då, vad heter den? Inte Friends, men någonting sånt där. Childhood. På en childhood-gala så firades då drottning Silvia. Och jag tror de spelar säkert Dancing Queen.
Ja.
Och det blev bara en liten svänga om där och en liten kyss som då förevigades av väldigt många fotografer. Mm. Så såg det ut.
Bra start på kärleksåret 2026.
Mycket bra start, va? Och dessutom då, för att fira kärleksåret, så kommer det nu komma en dramaserie på streamingtjänsten Prime som ska ha premiär i juni, som då ska handla om det här kärleksparets kärlekshistoria. Och vad jag förstår så är det ett samarbete mellan svenska och tyska filmbolag, och jag tror till och med att de tyskarna är drivande det här. Det är precis som att vi svenskar har glömt bort att vi har ett kungahus, men Silvia Sommerlath är ju tysk, och jag vet att det svenska kungahuset är omåttligt populärt i Tyskland. Ja. Arbetstiteln är Queen Silvia, och drottningen ska då spelas av den tyska skådespelerskan Alicia von Rittberg, och hennes motspelare blir då svenske Edvin Endre som en ung Carl Gustav. Mm. Just det, och det är ju en sån här nepo baby om, ja, Lena Endres son. Jag har också skådespelat mot Lena Endre, det måste jag erkänna. Okay. Får man flika in det här?
Ja,
kokettera?
Ja, så där snyggt går det bra.
Ja, det är bra. Men det var 30 sekunder. Jag spelade en mycket svår roll som journalist. I vilket fall, kungen har beskrivit då klassiskt deras första möte, att det bara sa klick. Jag vet inte om ni känner till alla de här detaljerna i Finland, men de träffades under de olympiska spelen i München 1972. Mm. Kungen var där som kung, och var han monark? Var han det till? Han kanske fortfarande var kronprins. Jag har inte det där som ett rinnande vatten, det har jag faktiskt inte. Men han var där i alla fall och representerade Sverige, och Silvia jobbade som tolk. Och det hela beskrivs som något av en Askungesaga. Hon uppväxt i Brasilien, han monark med ett playboy-rykte. Flört blir liksom till en omöjlig kärlekshistoria, blir till giftermål, blir till tre barn. Och serieskaparna har då tagit inspiration från The Crown, som en dramatiserande brittiska kungahuset genom tiderna. Mm. Och men den första då serien av Queen Silvia, arbetsnamn, ska då vara 6 avsnitt. Men man kan ju tänka sig också att det här kommer bli då en uppföljare och så vidare med barnen i fokus eller någonting annat. Eller ett exempel, varför inte en prequel med gammelkungen Gustav V och hans mer queera kärlekshistorier. Mm. Men håller verkligen de svenska kungligheterna för en hel tv-serie? Är de inte lite mesiga och trista och beige? Vad tycker ni?
Som jag känner dem så är de ju beige och trista. Jag, till exempel så är det ju konstigt att tänka att de skulle pussa på varandra. Kung Carl Gustav. I och för sig skulle jag vilja gå igenom den där stripp- eller herrklubb-episoden i en dramaserie. Men ja, sen vet jag inte hur kärleksfulla de har varit tidigare. Det känns, de har väldigt mycket asexuell vibe för mig i alla fall.
Man skulle vilja se dem i sån här, vad heter det? Det är också väldigt populärt, de här psykologserierna. Jag har sett dem. Det är på Netflix, den går. Det är en kvinna, så är det ett par som får prata ut.
Ja, blue therapy eller vad det heter.
Jag vet inte vad det heter, men hon är en väldigt skicklig psykoterapeut.
De går i parterapi, ja.
Ja, det borde vara det som är serien. De sitter i parterapi.
Ja.
Och hon säger, du ser mig inte längre.
Nej, men för han har säkert starr. Alltså.
Ja, nej. Jag pratar emotionellt. Hon är kärlekstörstande.
Ja.
Ja, ja. Mm. Och kungen säger, nej, du har slutat att klä upp dig för mig. Och nej. Du gör det till, jo. Det kunde ha varit någonting. Jag tycker det hade varit mycket mer spännande serie faktiskt. Ja. Om det var just de riktiga kungarna.
Ja, det är ju reality då.
En reality, ja.
Jag älskar det. Åh, ja. Oh, vad underbart. Eller bara att de skulle vara med och tävla i någon Fort Boyard eller någonting.
Ja. Mästarnas mästare.
Ja, eller is
lyfta någon tung boll.
Jag vill se kungen och drottningen i finsk kärringkonk.
Ja.
Ja. Men jag måste bara säga, jag tycker kungen, han har säkert haft en otroligt stark libido. Alltså han har, vet ni, jag tror att han har fällt och vält det ena och det andra. Så där. Men sen så är jag lite oroad. Det här ska ju komma då på deras bröllopsdag. Så inte kommer de ju att vilja göra kungen och Silvia gråtande på sin bröllopsdag.
Nej, och det är väl just det som man kan befara, att det här kommer bli väldigt tillrättalagt, väldigt snällt och slätslukat. Oh. Nu är den biten av deras historia är ju ganska söt. De träffas, de kommer från olika världar, de möts och sen så... även om ingen har tagit upp det, så fanns det väl ändå på den tiden fortfarande i svenska kungahuset det här motvinjarna mot att man gifte bort kronprinsen med någon från det frälst... Oh, vet du det? ofrälst, eller vad heter det? Från de breda folklagren, ja, så att säga. Det var ju någon kung och var prins Bertil som fick avsäga sina prinstitlar. Mm. Det har ju varit så väldigt länge. Och det var till och med en prins här som kungen vägrade att återge honom hans prinstitel för att han var fortfarande sur. Så den svenska kungen är också långsint, va? Mm. Han låg på sin dödsbädd och bad om att få bli prins. Men det fick han inte.
Nej.
Jag tänker också att när jag läser till exempel Hufvudstadsbladet så tycker jag att ibland att ni i Finland har bättre bevakning av svenska kungahuset och kanske också europeiska kungligheter än vad vi har i Sverige. Är det så att vi är blasé? Ni är ju ändå en republik. Vad kan det bero på? Och speciellt tycker jag att finlandssvenskarna är väldigt up to date med svenska kungahuset. Vad består den här finlandssvenska fascinationen med svenska kungafamiljen?
Annika Hellsten, vi har en reporter som skriver och följer med.
Hon står för 99% av den finländska bevakningen, eller?
Yes. Det är svaret.
Nej, det tror jag inte. Det är för enkelt svar. Men jag bara undrar personer, för jag är lite tudelad vad det gäller kungafamilj och allt det där, men känner ni att vår kung också är er kung, eller är det mer som ni betraktar det hela utifrån?
Han är inte vår kung.
Han är inte min kung.
Nej, verkligen inte.
Det är bra fråga, så får vi det klarställt. Det känns inte som att han är vår kung heller.
Och vi är glada att han inte är vår kung. Alltså, det känns på alla sätt väldigt fint.
Men samtidigt tycker jag att det känns lite orättvist, för jag som svensk skattebetalare måste ju betala hans apanage. Ja. Ni får ju liksom allt roliga utan att behöva betala.
Japp.
Det var ju jävla orättvist.
Ja, det är det.
Det är väl sådär 16, nästan 20 miljoner euro varje år som går till, som dessutom inte redovisas. Va?
Tack. Tack.
Ja, tusen tack för det.
Ja.
Så vi får bara hänga med där.
Ja, men vad kan vi då förvänta oss att få se och vad kan vi förvänta oss inte få se? Ja, han kommer framställas då som någon slags playboy. Han gillar snabba bilar, han gillar snabba båtar. Men det här mötet och den här spirande kärleken mellan de här två, de två. Men jag skulle bli väldigt förvånad om att de tar upp lite mer mörka toner som finns ändå kring kungahuset. Både kring kungens snedsteg. Det fanns ju viss rykte om att ha haft ihop det med sångaren i Armour Lovers, La Camilla. Jag vet inte om det är sant eller inte, men hon har väl skrivit någon biografi om det. Mm. Dessutom så tror jag också svårt att tro att serien kommer ta upp anklagelserna kring Silvias familjs nazistkopplingar.
Ja, det tror jag också.
Det är liksom kanske inte heller någonting som man kan klämma in i en feel-good-serie. Men vi vet inte. Det kanske är så att de vill skildra alla aspekterna av ett kungahus. Det skulle vara spännande.
Ja, man ska, för att följa linan ut, om man nu är 80 och jag bryr mig inte längre.
Eller hur? Det skulle vara intressant. Jag tror inte heller vi kommer få se liksom en skildring av en ung kvinnas kamp mot de patriarkala strukturerna i en gammal ärevörd monarki. Men den här feministiska vinkeln tror jag inte heller. Nej. Så att ja. Men i alla fall så är det ju inte första serien om kungligheter, och man kan ju fråga sig varför finns det så sug att se de här dramatiseringarna. Är det så att det är, eller vad tänker ni, varför kommer varje år nya dramaserier som handlar om olika kungligheter?
Man vill ju veta mera om det som man inte har tillträde till vanligtvis. Mm. Få av oss är kungliga, fast vi kanske känner oss så. Mm. Och sen så tror jag tror att man kanske nog drar lite på det här. Om man arbetstitlarna är Queen Silvia, så jag tror att man nog försöker måla ut henne som en stark figur. Och det är ju ganska intressant, för jag vet ingenting om henne och inte vill jag veta heller. Men det är kanske för att jag inte vet något. För jag har bara sett henne som en marionett med läppstift. Hon kanske har en egen vilja, hon kanske är en människa, hon kanske är inte bara ett bihang till en kung. Jag vet inte.
Det får visa sig.
Ja.
Om hon är det. Jag tror nog jag håller med att det just Silvia känns väldigt mystisk. Det ska vara synd om inte de ska rota i Tyskland, Brasilien, nazi snåret. Det måste de ju göra någonting med, men förmodligen inte svara på några frågor, men i alla fall skulle det vara intressant att få veta mer. Hon är så mystisk. Bland annat så är det mystiskt att hon har bott i Sverige i i åtminstone 50 år och inte riktigt lärt sig språket.
Och den där tyska brytningen, har ni märkt att den går i vågor? Att ibland är den liksom lite lättare och ibland är den väldigt skarp, den där tyska brytningen.
Ja, hur?
Hon kanske också regrederar. Jag vet inte, hon kanske är en sån där typisk invandrare som sitter hemma och tittar på Parabol, vad heter det, satellit-tv. Ja. Det är bara tyska gameshows hela kvällarna där.
Hon har aldrig tagit sig an kultur.
Nej, det är bara umpa bumpa och tiroler musik.
Och jag älskar det här. Jag börjar tycka riktigt om det. Och så ser jag framför mig hur de degraderar och bara går runt och tafsar och slafsar i klädda blöjor. Vet du? Ja. Kanske de är sympatiska.
Det finns en teaterföreställning där någonstans.
Ja, och vi kommer få se den.
Ja.
Absolut, men i vilket fall då? Kommer jag att se på Queen Silvia Sommerlath? Jag menar, då, alltså, kommer jag få se på Queen Silvia i sommar när den har premiär? Nej, det tror jag inte. Det är ju inte så att just det här paret inte har dokumenterats. Det är ju åtskilliga dokumentärer. Varje jul så är det någonting de ska visa från kungahus och så vidare. Så de har ju fått glänsa genom åren i olika skepnader redan. Så jag är ju rätt mätt på det. Ja. Och jag är rätt trött också på de här The Crown och vad heter de andra? The Regent och alltihopa som finns. Mm. Kungligheter på film. Däremot är jag helt med på Svenska hovets bravad att utnämna ett så udda och, vad heter det, år som 2026 till det stora kärleksåret. Ja. Det är jag med på 100%. Och jag vill avsluta då med att fråga er, hur kommer ni att visa er kärlek i år? Mm. Basuk!
Fråga två lite vårdeprimerade finländare hur vi kommer fira det svenska kärleksåret 2026.
Nej, det är ett allmänt universellt kärleksår. Om det kommer aliens till planeten jorden så kan du säga att i år är kärleksår.
Ja. Ja, det är globalt.
Absolut.
Jag vet inte, jag kommer nog att fira det här, men jag vet inte riktigt hur. Men jag älskar er två.
Och vi älskar dig, Janne.
Det är en bra början.
Ja. Nåja. Jag måste säga att jag har inte så svårt att förstå att man vill se på kungligheter, som du frågar Peter, men jag har jättesvårt att förstå att varför man vill titta på sjukhusserier, eller varför jag tittar på sjukhusserier. Jag kan berätta för er att jag inte är utbildad läkare egentligen, men jag är nästan det. Okay. Alltså, jag kan ställa diagnoser och det. Jag vet väldigt mycket om sjukhus. För att jag har...
Googla mycket.
Nej, jag har tittat på ER, jag har tittat på Grey's Anatomy, Dr. House, New Amsterdam, The Good Doctor, Scrubs, som förresten har gjort comeback nu 16 år senare.
Ja,
med... Riget.
Riget, oj, den var, och The Pitt. Och The Pitt har på något sätt skakat om mig så pass mycket att jag börjar tänka allt mer på sjukhusserier. Hur är det med er? Tittar ni på sjukhusserier?
Ja, en hel del av dem där. House, Dr. House ska jag titta på när jag ska sova. Och Scrubs har jag sett allting av, förutom den nya. The Good Doctor har jag sett en del säsonger av. Och lite The Pitt. Det finns definitivt en dragning i det.
Och Peter?
Jag har inte tittat på den. Ibland har de dykt upp i flödet så jag har fastnat några sekunder. Men det är liksom inte my thing. Oftast är det ju också... Det är liksom otroligt ovanliga. Till slut så måste du hitta de mest ovanliga symptomen och syndromen för att lösa dem. Det är ju inte så att varenda ER handlar om en person som har diffusa, liksom en äldre kvinna som har diffusa smärtor i buken.
Åh, det är brock.
Förstoppning.
Det var väl problemet med Grey's Anatomy kanske framförallt som gjorde det där misstaget att de faktiskt trappade upp det där värre och värre. House leker med den gränsen mycket, men i Grey's Anatomy kom det väl in en massa folk. Alltså, det kom väl in en kid med en granat i magen och två snubbar som satt fast med ett träd. De båda var spetsade med ett träd, liksom satt fast i samma trädstam eller något sånt. Bara som crazyheter. Men The Pitt är ju mera down to earth. Det är någon som har öroninflammation och sånt.
Ja, The Pitt alltså handlar om en akut mottagning i Pittsburgh och de har jättesvårt med pengar för att det dras ner hela tiden. resurser och det följer man då liksom helt en timme motsvarande en timme på akuten och så får man en timme vidare. Och det är säsong 2 är på gång nu och den har fått rasslar in bara Emmy-nomineringar och Golden Globe-priser och sånt. Och den är faktiskt bra. Många läkare säger själva att den är väldigt, väldigt realistisk. Mm. Förutom det att vanligtvis så får inte... Det är liksom i varje timme får någon hjärtstopp och det är inte så vanligt på en vanlig ER.
Aha, okay.
Att det skulle hända så där ofta. Det, ja. Men sen också vill jag fråga er en sak. Och nu vill jag inte att ni ska berätta jätte långt och utförligt och ingående och fasligt. Men jag skulle vilja fråga, har ni besökt sjukhus? Antingen som anhörig eller patient?
Ja.
Jo då.
Bra. Bra, tack. Det var kort och koncist.
Jag har gikt. Som ju alla vet. Sen hade jag någonting med tarmen.
Jag visste inte det.
Jag har gubbsjukdomen gikt. Och så har jag varit in med tarmen någon gång. Blev petad i baken. Så svimmade jag någon gång på en innebandyturnering. Då fick jag åka med ambulans till sjukhuset. Det var just en sån ER-situation. Att man satt och vänt, eller sådär. Det där nästa steget från ER, att man sitter och väntar med något skynken omkring och sådär. Oh. Vad ska hända med mig?
Ja, men då har du jättemycket erfarenhet.
Ja.
Och Peter har också varit in och ut.
Ja, mina otaliga kosmetiska operationer.
Oh. Bra. Mycket bra. No, så jag har varit nästan inte alls, det är ju otroligt tur. Och jag tycker också hemskt illa om sjukhus om någon är sjuk. Så plötsligt måste jag flytta eller jag har hosta eller något annat. Jag tycker nog om att hjälpa mina medmänniskor. Men det där sjukhus ger ganska mycket sådär stark obehag. Eftersom ni har lite mer kunskap om riktiga sjukhus så vill jag kolla mer att om jag har uppfattat rätt nu när jag tittar på mina tv-serier. Stämmer det att de här tre karaktärerna finns på varje sjukhus? Det är alltså baserat på mitt tv-tittande.
Så arketyper?
Första personen. Varje gång och faktiskt enbart just då en patient har en riktigt gåtfull sjukdom så dyker den här karaktären upp. Vi kan kalla det här för en människa som aldrig borde vistas bland andra levande människor. Den här är alltså läkare så han kommer aldrig att använda ditt namn, inte fast du skulle vara inne där i flera år. Han kommer aldrig att titta dig i ögonen. Men om du är riktigt, riktigt, riktigt sjuk så kommer han att rädda ditt liv och på fritiden så missbrukar han mediciner och whisky. Finns det på sjukhus?
Så sjuk har inte jag varit. Jag har haft förklarliga sjukdomar. Så jag har aldrig träffat maestro. Den här hemlighetsfulla medicinska geniet. Det har inte behövt.
Men han kan finnas.
Det att jag inte har sett honom nästan bekräftar att han finns.
Sant, sant. Och Peter?
Jag tycker det låter som en sån här kriminalserie. Kriminalkommissarie, mer än en läkare.
Jag har ju sett på såna också, det kan hända att jag faktiskt blandar lite.
En sån Gunvald.
Bäck.
Ja.
Okej, person nummer 2. Tänker att du ligger i svår smärta, du kvider. Och så kommer den här läkaren in. Och den här läkaren har en underbar röst och alla ord låter så vackert så att det skulle kännas som smältande mignonägg i din mun. Och den här läkaren är så hot att man får lust att brista ut i jubel. Att trots att man ligger halvt i koma så börjar man skjuta serpentiner omkring sig och kanske till och med spela trumpet. Så hot är den här läkaren. Finns den på riktigt?
Ja.
Det var väldigt snabbt jag ville utveckla det.
Helt enkelt att de finns. Dels är det hot att de är läkare och så är det hot att de är läkare och snäll och lyckas vara snälla. Och så är det hot att de är skickliga på det de gör. Och det är ofta läkare som är snälla.
Jag brukar vara svag för snygga undersköterskor istället.
Okej, vi kommer till det. Men jag är ganska säker på att den här finns. Och det är också en tröst för det att om man blir så där att man blir riktigt illa däran att det kan finnas det här. I tv-serien så har jag förstått att det här är då Dr. Steamy från Grey's Anatomy. Eric Dane som då är alls nu på hösten 53 år gammal och som gjorde en sån här Last Words för Netflix. Och nu kommer det ut att han pratar där fint till sina döttrar och till sin fru. Och nu kommer hans alla flickvänner ut och berättar att hej, hej, vi finns också. Oj. Så hot var han även privat att han tog med den där läkaren privat.
Ja. Och Clooney i ER kanske?
Jag
ja! Inte, men han måste ju vara den snygga läkaren.
Ja, han var den snygga läkaren.
Och hans första var väl han Can't Buy Me Love-snubben som gjorde en comeback som tv-personlighet. Vad heter han?
Liksom
Patrick Dempsey.
Ja.
Patrick Dempsey från Grey's Anatomy.
Ja.
Ja. Oj. Och den tredje är då kanske faktiskt en släkting till den förra. Och jag tycker att det här faktiskt oftast är en kvinna. Hon har läppstift och nagellack fast det är förbjudet. Mm-hmm. Och hon har också jättesvårt att hitta kläder som passar hennes kropp. Och det spänner och smittar till överallt.
Ja.
Och hur hon än försöker, så de är alltid tvättade så att det är för spänt. Men hon är helt ljuvlig. Har ni sett henne på sjukhus?
Ja.
Säkert.
Jag har inte. Och nu slår det mig att kanske det är mer att jag sett det här liksom något Halloween och fester och något andra liksom.
Ja, precis. Ja, ja. Det är lite åtsittande. Men sådana här scrubs också i Finland tycker jag att aldrig riktigt sitter som de ska. De är antingen för stora eller för små. Ofta för små.
Ja. Men hellre för smått än för stort.
Ja.
Eller det beror på.
Det, man ska väl inte, ja. Det, jag tror det finns säkert något om att man ska inte fastna i något. Man ska inte ha löst sittande kläder som hänger ner i öppna sår. Eller
ja, som fastnar i tarmarna.
Ja.
Men jag undrar att varför vi fortsätter att titta på sjukhusserier år in och år in. Om ni tänker där sjukhuset, det är långa korridorer, folk som ropar av smärta, det är lukt, den där sjukhuslukten, det är blod, rädsla, adrenalin och sen också någon skolmatsal, urin, desinfektionsmedel. Och det är ju som bara ångest, åtminstone för mig. Mm. Så varför tror ni att man då tycker att, eller skapar jättemycket tv-serier i sjukhusmiljö och varför tittar vi på det? Vad tror ni?
Jag har en dramaturgisk tanke kring det. Relativt lågt hängande frukt. Men just som du sa, som The Pitt här tidigare också, att det är ju inte så att någon får hjärtstopp varje timme på ett sjukhus. Men när man spelar in en sjukhusserie så har man alltid en Deus Ex Machina eller någon slags händelse. Man kan avsluta en diskussion med att de där pagers börjar bipa. Och oj, nu måste vi springa och så får man upp tempo genast. Alltså det är dramaturgiskt jättetacksamt att vara på ett sjukhus. För man kan alltid avbryta med att the patient is coding eller någonting, eller jag behöver de här hjärtpaddlarna nu. Det blir aldrig en död stund i tv.
Död stund?
Ja.
De dör nu ibland.
Det blir några döda stunder, ja.
Men vet du, jag håller helt med. Jag tror att det liksom är en bra arena för drama. För det första, arbetsplats är alltid bra.
Ja.
Och sen just det här med de här patienterna som kommer in och ut och det är på liv och död.
Ja, alltid nytt folk. Det är alltid ett nytt mysterium och alltid någonting som kan hända så att man får ta sig ut ur tråkiga samtal.
Det är precis som med färjan, eller hur?
Ja, det borde ju vara det, ja. Så, alltså, för det där ska ju förklara varför det är lätt att göra sjukhusserier, men inte varför vi tittar på dem. För man kan ju ändå vara obehagad av sjukhus och sådär, ja, men det där är ett sjukhus, jag vill inte titta på det, men ändå så lyckas vi. För det finns andra arbetsplatser som har samma möjligheter, att det kan hända något skit. Som färjan. Eller, inte vet jag, någon militärbas eller någonting.
Sant. Men och färgen har ju nu det är ett slutet rum. Du kommer inte bort därifrån. Men sjukhuset, så det är liksom, drar nog alltid sin spets, för det är på riktigt. Mm. Det är få arbetsplatser som är ändå på liv och död. Sen så tror jag att det är också något lite med det här bilolycka. Att man kanske, man åker förbi en bilolycka så blir man kanske att titta.
Ja, visst.
Men du gör det från din soffa hemma ifrån trygghet. Ja. Vad tänker du, Peter?
Det finns en jättebra brittisk docu-såpa-drama som handlar om doktorer på ett barnsjukhus i London. Där man får följa med dem och de pratar om olika svåra fall och de ska rädda de här barnen. Som många har väldigt, det är liksom de sjukaste barnen i Storbritannien kommer till det här sjukhuset. Mm. Och det finns också andra sådana serier som är väldigt humana, där kameran ofta är bara som en fluga på väggen. Man får följa med och de anhöriga kommer, de säger adjö till sina nära och kära, på väg att dö och så där vidare. Så den här dramabiten behövs egentligen inte. Så du har en poäng där på det sättet. Det behövs inte någon form av narrativ eller vad ska man säga, berättelse, utan det är tillräckligt spännande att bara få vara där.
Ja.
För att det är en sån extrem miljö.
Vi har, ja faktiskt, alltså det finns många sådana här serier, det var bra att du tog upp det, som är just att det är reality. Mm. Det behövs inget annat. Vi hade till exempel en finsk Elossa 24, den startar igen med en ny säsong 26.3, alltså här, helt nyligen. Och många av dem här blir sådana här långkörare. Och jag tror, om jag skulle vilja en orsak, så tror jag varför vi tittar på det här, det är en plats för godhet. Alltså sjukhus är i grunden en plats för godhet, för att hjälpa det. Motsatsen till krig och ondska. I de här tv-serien så får vi se alla de här människorna göra allt de kan för att rädda liv och göra patienterna friska. Och i det här riktiga livet så är det olösliga problem. Det är krig, klimatkris, polarisering, ekonomisk osäkerhet. Mm. Och det här är på något sätt en stark motpol till det här. Bara ett ställe där folk vill göra gott.
Får man opponera? Det där är jättemycket glaset halvfullt och jag lyfter på hatten, men jag vill också lyfta att det finns någon dragning till som, att vara just för att det kanske är dåliga tider eller för att information på internet funkar som nu, så att alla ska vara lite läkare. Alla ska förstå, man googlar sina symptom och man ska förstå sin egen kropp så gott som möjligt. Och man ska vara, alltså, det tycker jag att jag får från House of the Pit. Att jag börjar komma ihåg vissa latinska namn på sjukdomar. Och börjar förstå hur blodomloppet funkar och sånt shit. Alltså det ska vara en konträr point till att det ska vara en plats för godhet. Att det är en plats för att lära mig att klara mig själv eller att... ja, i bästa fall förstå mig på min egen kropp, men ja.
Får jag ställa tre snabba frågor då?
Ja.
Till våra doktorer här.
Ja.
Se om ni kan dem. Vad tror ni?
Fuck yeah. Ja, det kommer
jag. Ja. Vad är vitiligo?
Det är ögon och skit. Gul fläck. Nej! Det är pigmentet i huden har försvunnit, så det kan inte, du har vita fläckar i huden.
Ja. Mm. Point 1-0 till. Fan. Vad är fibromyalgi?
Det är muskelverk som lite påminner om reuma, men den är kronisk. Den har kanske triggerpunkter 12 olika i kroppen.
Mycket bra. Jag tror att du har rätt, du kan det här. Nu sista avgörande frågan. Vad är hypospadia?
Det är att man har för lite spadia. Att man har för lite saliv i munnen eller någonting.
Snyggt. Herregud.
Snyggt. Jag tror vi låter lyssnarna googla det själva.
Okej. Okay. Ja, okej, det är en sån grej.
Och med de orden så vill jag... Nej, tack. Jag vill ändå säga det att när jag pratade med vår producent Basse så sa han att... Alltså det här var så jättebra, för att vi pratade lite om den här tv-serien, sjukhusserien. Så kom han på hur man skulle kunna lösa vårdkrisen.
Oj.
Och han sa att, minns du Anne, eller han sa inte så, utan tidigare så hade man ju publik i operationssalarna. Att tänk om man skulle ta och göra det igen, vet du, ta det som teater, sälja biljetter och så skulle det där, antingen sjukhusen få in pengar på det här sättet, eller så skulle man själv till exempel, att man ska operera sig, man har inte riktigt pengar. Och så säljer man biljetter till sin tarmoperation.
Ja. Och det är ju ett sånt live-ögonblick som folket saknar i dagens värld. Vi behöver ju mera... live-händelser.
Det är underbar idé.
Det låter som en radioextrem idé egentligen. Ni brukar skicka ut reportrar som går på gynbesök live.
Vem är ni? Skulle det vara jag och han?
Svenska Ylle.
Ja.
Nej, det låter det inte alls så. Jaha. Nu slutar vi. Nu är rasande.
Jag tycker att det extrem skulle kunna få på en operation faktiskt. Det ska vara ganska coolt.
Jag tycker att ni i Sverige skulle kunna ha ett kärlekshår.
Det har vi, tack.
Varsågoda. Peter Alfakir.
Det har vi haft ända sedan 1809.
Mm. Yep. Peter Alfakir. Tack.
Tack, tack.
Joel Forsbacka, tack. Och det ser jag riktigt på riktigt.
Tusen tack.
Och jag, Anne Hietanen, säger tack för mig. Hej då.
Hej då.
Hej då.